Hej och välkomna till Leva Tillsammans-podden. Jag heter Susanne.
Och jag heter Irene.
Vi är på episod 99.
Jaha, 99 och närmar oss nu 100.
Och närmar oss nu
100 avsnitt har vi snart spelat in.
Då eller blir episoder. Bubbel och tårta.
Ja, på något
kanske
sätt.
Kanske en ny touch.
Ja.
Med lite tips och råd har vi pratat om.
Ja.
Vi får se.
Ja, precis. Vi får se om det blir några förändringar framöver.
Det har varit...
eller om vi ska ge upp det här nu med... Vi kanske ska nöja oss med 100 avsnitt.
Ja, vi får väl se.
Vad känner du för det?
Nej, jag tror att vi ska fortsätta. När man poddar så här mycket så kan man ju tröttna som man gör på allt annat och tänka, men gud vad vi pratar. Det var ett babblande om dessa relationer.
Ja.
Men jag tänker att vi har ju lyssnare så vi fortsätter väl.
Ja.
Det är väl så med sånt man håller på med kontinuerligt. Att,
ungefär som när du går till arbetet varje dag och gör ungefär samma saker.
Och jag är ju en sån där som byter jobb ganska ofta. Så, det,
så är du lite borde ha tröttnat nu.
Jag borde ha tröttnat för länge sedan.
Jag tror vi är lite lika där båda två. Vi behöver ha lite variation.
Mm. Ja. Men vi har ju fått lite inspel från lyssnare sådär att kan man inte få lite mer konkreta tips? Mm. Och det ska vi väl liksom lite mer fokusera på framöver.
Mm. Mm. Frågan är liksom hur vi skulle kunna göra det på ett bra sätt. Jag tänker då, med tanke på att jag har jobbat på mitt sätt då under alla de här åren och mött par.
Mm.
Att vi kunde kanske prata lite grann kring just det här, föreställa oss vad det innebär när ett par kommer. Hur vi tar upp det och hur vi hjälper till att synliggöra problem, kartlägga problem, klargöra problem och hur man kommer vidare. Vi pratar just om det här att när man kommer, när någon kommer för att någonting inte är som det ska, så är man ju ganska medveten om det. Det kan ju ha dröjt väldigt länge innan man kommer till en punkt där man tar kontakt med någon och pratar. För många gånger så säger man ju också, det står ju så att prata med en vän eller någonting.
Mm.
Och det kan man göra till en viss nivå. Men ibland så är det ju bra att ta kontakt med någon som jobbar mer professionellt med det. Och så vet man ofta målet. Jag skulle vilja att det blir bättre eller någonting. Jag skulle vilja lösa det här. Men problemet är att man vet inte. Vi förstår inte hur man ska gå tillväga. Alltså vägen dit. För att det är ju någonting som jag hör. Det är väldigt vanligt.
Mm. Jag brukar ju köra den här sportmetaforen.
Ja.
Man kan se på en annan sportutövare. Säg någon som rider en häst. Så kan man säga så här. Gud, jag ser ju hur de gör. Alltså det där blir ju så bra. När den där personen rider. Sådär. Och så sätter jag mig på min häst. Och så får jag inte till det.
Mm.
Och så försöker jag och hästen blir bara mer och mer osam så går det i otakt med varann.
Mm.
Och så kommer det någon ridlärare och säger, men du gör så här.
Ja.
Och helt plötsligt upptäcker man att det börjar funka.
Ja.
Eller golf eller segling eller inte vet jag. Men att det är lite samma där, att man behöver hjälp att se. Man ser inte skogen för alla tre. Hjälp att se, hjälp att att
dela med sig av sin erfarenhet, tycker jag, att det är någonting som är riktigt. Det jag är väldigt allergisk emot det är när någon säger jag ska hjälpa dig. För mig signalerar det att alltså det blir en slags över- och underordning.
Ja, just det.
Och det tycker inte jag om, för att jag tror att alla människor har en kapacitet. Men det är precis som du säger, när man, till exempel om du rider. Så kan man säga, men gör bara på det där sättet så ska du se. För då vet du det redan egentligen.
Ja, men det kan också vara så här. Alltså det där är bra att du säger. Jag tycker faktiskt att det är jättebra att du säger det här. Att du säger man, jag ska hjälpa dig, så händer det någonting med underordnad och överordnad. Ja. Och det händer ju i sporter också. Jag ska hjälpa dig att göra rätt. Liksom.
Ja. För det skapar ett beroende.
Det gör det.
Och det ska man inte göra.
Ja, och jag tänker att en bra sporttränare kanske inte säger så. Nu när jag tänker efter utifrån det du sa. Att då handlar det om att nu hjälps vi åt.
Ja, just det.
Pröva det här. Mm. Det brukar funka för mig. Se om det funkar för dig.
Mm.
Det blir någonting annat.
Ja, det är det.
För det kan ju faktiskt vara så att mitt sätt att hantera min relation utifrån den jag är och mina erfarenheter kanske du inte kan kopiera.
Mm.
Men jag kan säga så här har jag gjort. Du kan ju pröva det. Eller har du någon tanke om hur du skulle kunna göra?
Ja.
Så det finns ju inga rätt och fel.
Nej.
Sen så vet vi att vi vet ju till exempel såna här grundläggande saker. Ja, men om ni ska prata om något är svårt, tänk på vilken ton du har.
Ja.
Det är ju bra att inte låta arg då, utan försöka att vara lugn.
Mm.
Vi vet ju att vissa saker funkar kanske bättre än andra.
Mm.
Men det är ju kanske inom det är en liten del av en stor diskussion. Sen måste man experimentera själv också.
Men också, jag tänker att det har att göra med lite grann med synsättet som man har på motparten. Om man ser på motparten som en person med kapacitet och att man har samma värde. Mm. Men att man kan naturligtvis ha olika lång erfarenhet av någonting.
Precis.
Det är som ett givande och tagande. Och man brukar säga i en förälder-barn-situation är det ju att föräldrar ger till sina barn och barn ger aldrig till sina föräldrar.
Mm.
Så vi har ju någonting som barn behöver. Och det kan man ju, det synsättet kan man ju ha gentemot en klient. Jag har någonting som jag tror att du kan ha användning av. Och sen är det upp till dig hur du vill använda det. Och jag tror också att du kan omsätta det så att det passar dig i ditt eget liv. Så ungefär.
Ja, men det är bra.
Ja, ja.
Men du, vad ska vi prata om idag då? Utifrån lite det här nya perspektivet du pratar om.
Vi ska prata om en fråga som jag tror är själva ett grundfundament faktiskt i en relation. Och frågan låter så här, jag har svårt att känna tillit till en del som min partner säger. Alltså, kan jag verkligen lita på att det du säger stämmer? Finns det en överensstämmelse mellan det du säger och det du gör?
Mm. Det där tänker jag också, det är oerhört tillit. Det är ju också det där, det grundläggs ju, tänker jag, väldigt, väldigt tidigt i våra liv.
Mm.
Hur vi klarar av att ha tillit.
Mm.
Om vi blir trygga med de vuxna runt omkring oss så att vi vågar ha tillit.
Mm.
Om du blir otrygg med vuxna omkring dig så tänker jag att, eller jag kan ju se det på barn i förskolan, då blir ju de vaksamma.
Ja, just det.
Och då tänker jag att, och jag brukar ju referera till Jesper Juhl för jag tycker att hans teorier ligger väldigt nära det vi pratar om.
Mm.
Alltså det finns saker som stämmer väl överens mellan Leva tillsammans-programmets och det systemteoretiska kring barn och familjer och hur han tänker. Men att alltså om din tillit har blivit stukad och du inte bygger upp den fullt, för det går ju alltid att läka och fixa. Så när du då träffar en partner och har svårt med tillit så blir du vaksam på din partner. Du kanske börjar kontrollera.
Mm. Misstänksam kanske.
Misstänksam. Och sen så tänker jag om
ifrågasättande kan jag tänka mig också att man blir då.
Ja.
Är det verkligen på det här sättet som du säger nu?
Precis. Och då kan det ju vara så här att den där personen då som, om vi säger att vi har en person som är den där som inte lever upp till det man har sagt. Alltså jag känner ingen tilltro till det min partner säger.
Ja.
Då är den partnern som jag säger att jag ska gå och träffa Fia. Men så träffar jag Lisa. Alltså, jag lever inte det jag säger.
Nej.
Då tänker jag att det kan också hänga ihop med att jag kanske har varit med om att när jag har varit ärlig med det jag gör så har jag fått en motreaktion.
Ja.
Dig som barn.
Ja.
Ja, men jag slog Olle.
Ja.
Vi bråkade och då slog jag honom.
Ja.
Och då får jag en utskällning som inte är i paritet med det som hände.
Ja, just det.
Att du ska inte slåss och man ska vara snäll. Alltså det händer någonting som gör att nästa gång kommer jag säga det var inte jag.
Ja.
Eller Olle slog först. Alltså, men att det börjar, det börjar redan där.
Ja, just det. Och att men det börjar med att vilja vara ärlig. Och du är ärlig.
Ja.
Men sen beroende på reaktionen så tänker du så här. Nej, jag kan nog inte säga precis som det. För då blir en förskollärare eller en personal eller föräldrarna arga på mig.
Mm.
Och ett barn står kanske inte ut med att någon är arg på det. För då ifrågasätts också själva kanske tillhörigheten. Tänk om mamma och pappa blir arga med så jag inte får följa med hem. Eller för att jag inte... Det vet vi inte liksom hur det som händer i det här lilla barnet då.
Men det är inte oftast... Alltså det är ju så... Eller är, men det är väldigt vanligt att barn, precis som du säger, de tar ju på sig skulden.
Ja, just det.
Att då har de gjort något fel och de är inte bra och då vill inte de vuxna ha mig.
Nej,
det är det yttersta liksom, straffet av uteslutning.
Ja.
Och man tänker då att vi alla kanske har varit med om sådana här där vi har blivit stukade och liksom utskällda lite för mycket. Varit med om det där lite otäcka, man känner oj. Att det påverkar oss mer eller mindre. Man kan känna igen sig lätt i det här.
Ja.
Och det, jag tänker att det blir så otroligt tydligt då om en relation inte bygger på tillit.
Ja.
Och det blir
ärligheten,
väldigt svårt.
Tänker jag. Ärligheten är ju någonting som är så viktigt. Så är det så att du börjar ifrågasätta det om motparten är ärlig.
Mm.
Men om jag tänker ibland så här, om någon kommer... För att det finns ett tillitsproblem i relationen.
De kommer till dig.
Vi säger att de skulle komma till mig.
De kommer och säger, jag har inte tillit till min partner här.
Mm. Nej, och då min första fråga måste ju vara då, vad är det som händer?
Mm.
Vad är det som händer som gör så att säga att du känner på det sättet?
Ja.
En annan fråga är ju då, hur känner du när du känner att du inte har tillit till din partner? Och så kan man säga så, det är baserat på ett antal händelser eller situationer som kanske kommer tillbaka flera gånger och så. Och till slut så kanske de har tagit steget, en eller båda, och säger nej, men det här är någonting som vi måste lösa, vi kan inte ha det så här. Men då det betyder ju också då att båda, eftersom det händer någonting så känner de ju någonting.
Ja, och det är ju båda parter här. Det är det som blir intressant. Ja. Om jag kommer till dig.
Ja.
Och så upplever jag, nej, jag har inte tillit till min partner.
Nej.
Varje gång han säger att vi inte ska, vi tar pengar och som är en sån här härligt känslig fråga.
Ja, ja.
Varje gång vi säger att vi inte ska slösa med våra pengar, ja, men då går han ändå och köper något. Han säger en sak men han gör en annan. Jag blir tokig.
Jag blir tokig,
Och så skäms han och känner, men jag vågar inte säga något för du blir så sur hela tiden.
Så han känner skuld då?
Ja, säger vi. Ja.
Och då vet vi inte, det första är att vi vet inte riktigt vad det är som har hänt i hans liv då. Eller för situation som föregår det att han går och gör det här. Ja.
Fast men jag tänker att för mig, då skulle jag säga så här. Ja, men han gick och handlade fast han sa att han inte skulle.
Ja.
Och då, nu låtsas jag, då sätter jag mig i hans skor och så tänker jag att jag är den där som gick och handlade.
Mm.
Då skulle jag kanske tänka så här, vad som händer för mig det är att men du vill ju bara kontrollera mig skulle du kunna vara. Så därför köpte jag den här för att visa att jag är självständig. Eller, men varför blir du så sur? Det var väl ingen stor grej. Du går alltid igång. Måste jag alltid säga allt jag gör.
Så du menar
det kan ju vara reaktionen.
I hans bagage då ligger någon slags... tanke om att man ska få vara bestämma själv och inte vara kanske så beroende.
Ja.
Eller hur? Så jag ska nog visa att jag bestämmer över mitt eget liv kanske. Ja. Men då om vi tänker då att Susanne då är den parten då som där du säger då att du kan inte känna tilliten och det betyder då, vad tror du att du skulle känna för känslor? Vad skulle det väcka för känslor i dig?
Ja, precis. Det skulle kunna vara olika, men jag skulle kunna vara den arga typen som blir jäkligt förbannad och tycker att då får du lägga av.
Ja.
Jag skulle också kunna bli
grå. Vad skulle du göra då, tror du? Om du är den arga typen.
Då hade jag skällt ut honom och varit jättearg. Sagt, han fattar inte, jag har sagt det 100 gånger. Jag hade blivit så skitsur.
Ja, hade du då dragit slutsatser utan att kolla upp med honom då vad det var som hände och vad det var som låg bakom? Utan du hade dragit vissa slutsatser och sen har du reagerat utifrån det?
Ja, om vi tänker att jag inte kommunicerar så bra med min partner, då hade jag ju bara bestämt hur han är. Liksom. Projicerat över. Sen hade jag ju också kunnat vara den här som, nej, jag blir så ledsen, han kränker mig. Du liksom det där. Vårt känsloregister bygger ju också på vad vi har med oss.
Hade du kunnat säga också att du är anpassad till att kapitulera? Ja, men det gör inte så mycket.
Ja, just det. Det är ingen fara.
Det är ingen fara. Nej, men precis.
Nu har vi 10 stereoanläggningar, det gör inget. Ja, men jag vet inte. 8 båtar och 3 bilar.
Men man kan ändå säga att det själva fundamentet, alltså det som relationen vilar på, är att du tycker ändå att det ska finnas en slags ömsesidig tillit. Att det är en viktig ingrediens i din relation.
Ja, precis.
Och sen har han svikit den tilliten och då blir du arg framförallt först. Och sen kanske du får, om du tänker då på, vad tror du finns bakom din ilska då?
Precis, och där har vi ju det här utforskandet.
Ja. Vad tror du egentligen? Vad skulle du känna mer än att den där ilskan då? Ja, som?
För ilskan är ju det vi brukar kalla för sekundärkänsla.
Ja.
Som egentligen kanske döljer en oro att jag inte, alltså det här vi pratade om i början, att jag egentligen har en, att jag har en tillitsstukning på något vis. Att jag, du tycker inte om mig kanske, eller du vill inte ha mig. Alltså att det finns något annat bakom där som kanske mer är en rädsla för något. Eller en sorg att man har haft någon som alltid har svikit och man blir påmind om det. Och då blir man arg, för ilskan ger ju någon sorts, du kan smita ifrån
de här
lite mer primära känslorna då.
Men tror du att det är någonting som triggar igång i dig? Eftersom du tänker då på dig själv som ett barn i din egen familj. Så tror du att din reaktion någon på något sätt står i paritet till någonting som du har upplevt själv som barn då?
Ja, ett enkelt exempel, det är du är precis som min pappa. Han sa alltid att vi skulle, men det blev aldrig. Eller som min mamma.
Nej,
du gör exakt som.
Ja, just det.
Alltså sånt är ju ganska vanligt. Att, eller du är som din pappa. Han var ju likadan mot din mamma. Eller du vet, man attackerar lite.
Så man skulle kunna säga att du vet någonting om det här området som du har med dig från din egen uppväxt.
Ja, men där har vi det här som vi pratade om i början med sportmetaforen. Att här tror jag att om jag inte skulle vara hos dig och prata om det här då. Då skulle jag inte få fatt i de sakerna.
Nej.
Det är där man behöver hjälpen med utforskandet.
Ja.
Så du skulle fortsätta vara arg.
Och, det innebär också att du skulle lägga över ansvaret för det som händer enbart på din partner. Och säga att om han bara nu ändrar sig så skulle allting verkligen bara lösa sig. Utan att liksom vilja ta tillbaka liksom att se på sig själv. Men vad skulle du vilja egentligen, tror du? Vad är det egentligen du vill?
Då skulle jag nog säga till min partner, jag vill att du håller det du lovat.
Ja.
Och om det är så att du skulle nu vilja gå och köpa den där grejen, kan vi inte bara prata om det då?
Ja, just det.
Det är väl vad jag skulle säga.
Ja, just det.
Och då kanske han skulle säga, då kanske han skulle svara så här, ja men jag har försökt göra det, men då blir du sur.
Ja.
Det skulle ju kunna vara så. Att han kanske har försökt, men då blir jag så här, varför då? Alltså, förstår du, det kan vara så komplext. Att jag kanske straffar honom då. Med en tråkig attityd.
Ja.
Och då känner han, men jag har ju försökt det, men du blir ju så sur. För han kanske då har det här att han har blivit också attackerad när han har försökt göra, alltså som barn.
Ja.
Så han försöker kringgå.
Ja.
Och så blir han rädd för att jag blir arg.
Ja just det.
Förstår du vad jag, att det blir liksom.
Då blir det som blir problemet som jag pratat om någon gång. Det här att det blir ilskan och hur man hanterar den här frågan som blir problemet istället för... Och den finns ju också med naturligtvis hela tiden också. Mm. Men egentligen kan man ju säga då att ett bättre sätt hade ju varit för dig då att inte, och istället för att skälla ut. För vad tror du konsekvensen blir när du skäller ut? Genererar det närhet eller avstånd?
Det är ju därför vi har kommit till dig nu.
Ja,
och det blir för att bara, just nu vill vi knappt leva med varandra längre. Nej, och jag är ju så trött på honom.
Ja,
och
precis.
Det du säger nu, det är ju förstås att... och det här brukar vi prata om hela tiden. Att det är ju när vi projicerar över på den andra. Och inte utforskar oss själva och partnern. På ett liksom lite kärleksfullt sätt.
Mm.
Då blir det avstånd.
Ja, just det. Man skulle ju kunna säga det då. Att jag skulle ju kunna säga så här till dig då. Så du vill att din partner ska hålla det han lovar. Och då skulle jag kunna säga så här till dig. Får du det när du agerar med ilska?
Just det. Får jag det jag önskar om jag använder ilska som... ett verktyg för att försöka få det jag önskar.
Ja,
och då kan jag ju, om jag är lyhörd här, säga nej, det är klart att jag inte får. Men då eller så kan jag fortsätta säga så här, men han fattar ju inte.
Just det. Men om jag skulle säga så här till dig då, om du skulle pröva att liksom lägga ut det som en öppen fråga. Jag vill att du håller. Om du säger någonting så vill jag att du håller...
Det du lovar.
Det du har lovat.
Ja.
Vill du det? Om du skulle fråga det, eller hur? Vad händer då?
Då tror jag att då hamnar vi just i det här, tillbaka till sporten då. Att nu jag får ett bra stöd i hur jag skulle kunna göra.
Ja. Men tänk, tänk då om din partner säger, nej men det har jag verkligen ingen lust med.
Nej, du ska inte kontrollera mig.
Du ska inte kontrollera mig.
Jag måste få göra som jag vill.
Ja, just det. Så konsekvensen kan ju bli då att nej, jag har faktiskt ingen lust. Jag sätter mig inte i någon situation där någon ska styra mig. Och att jag
måste vara flexibla.
Ja, just det. Och det betyder då att det är ett risktagande. Den som uttrycker ett behov då kan ju få ett nej.
Mm. Och då kanske jag inte vill det, för jag är rädd att det där ska komma.
Och vad kan hända ytterst då?
Ja, då tänker jag att då kommer vi ju till det här att det skulle kunna vara så att jag är rädd att bli lämnad.
Ja.
Eller att jag är rädd för att kan jag leva med en man som är så.
Ja, och jag kommer inte tänk få det jag behöver.
Jag får inte mina behov. Nej. Ja, så kan det vara. Så det väcker ju väldigt...
Ja.
Alltså jag tänker på det här att sätta saker på spel.
Ja, våga det. Ja.
Att våga göra det är läskigt för människan.
Ja. Precis.
Behovet av att tillhöra är starkt.
Ja. För då kanske det är så att det sitter kvar i dig från det som du redan vet sedan din egen barndom.
Mm. Mm.
Du vet kanske vad som hände. Vi vet inte vad det är som har utspelat sig. Nej. Och barnets då tolkning av det.
Mm.
Mm. Så att, men jag tänker att det är viktigt att just prata om det här. Att någon säger, men vad vill du? Därför att där har man ju ett förhandlingsläge. Och då kanske han säger, nej men det vill jag inte. Men jag skulle vilja ha det så här. Och så kan man börja liksom diskutera.
Precis, och då kommer vi till det här 50-50, ge och ta. Att lyssna på varandra och hitta en väg tillsammans.
Ja.
Precis, jag tänker också på det här med strategier. Att om vi tänker då att mitt ilskna uttryck är en strategi som har funkat när jag var barn.
Mm.
För att jag liksom genom att bli arg och skrek eller vad jag kanske gjorde då, så fick jag liksom, blev jag sedd på något sätt i alla fall. Då brukar man ju också säga så här att de här strategierna som vi skapar oss när vi är små, beroende av våra föräldrar och de vuxna runt omkring oss. Det är ju ett sätt att samarbeta, vare sig det är destruktivt eller konstruktivt. Men att om det är destruktivt för oss, så är det viktigt att se att i vuxna livet är det inte bra för oss. Och därför behöver man titta på vilken annan strategi kan jag ha. Jätteintressant.
Mm.
Jag tänker att vi ska fortsätta utforska det här med din statistik och utifrån dina analyser. Mm.
Vi ska titta på några få frågor idag, tänkte jag. Vi ska titta lite grann på hur det kan se ut med familjelivscykeln. Och så ska vi titta på naturligtvis hur det påverkar relationen. Om det är en fråga som påverkar förhållandet. Sen är det en fråga som är lite rolig. Tror du att det är, finns det någon koppling mellan vilken syskonposition jag har och hur jag, alltså syskonposition i min ursprungsfamilj och hur jag upplever den här frågan som vuxen?
Oj, syskonposition. Ja, kanske. Jag säger kanske.
Ja.
Vi går över till analysen med ett kanske. Nu har du tagit fram svarsfrekvensen.
Ja.
Svarsfördelningen. Hur många har svarat och vad har de svarat?
Ja. Det är totalt är det antal som har svarat så är ju det 422 personer. Man kan säga att instämmer helt eller delvis gör 21% av männen.
Just det.
Och 25% av kvinnorna.
Nu måste jag titta här. Ja, där. Ja, precis. Ja, 21. Ja.
Så man kan säga nästan en fjärdedel av både män och kvinnor har lite svårt att känna tillit och tilltro till det partnern säger.
Och
är det naturligt? Tror du att det skulle vara så i en hel liksom,
population?
Normal population, ja.
Ja, om man tänker att alla relationer är ju inte liksom alltid, är det inte tilliten som sviktar, kan det ju kanske vara någonting annat.
Ja, jag undrar om det ofta är tilliten som sviktar eller att det är den som har fått sig en rejäl törn som blir första steget mot en separation.
Ja, vad som kunde vara intressant här det är ju då om de nu som svarar att det stämmer att de inte känner någon tilltro eller har svårt att känna tilltro till den del som min partner säger. Då kan det vara intressant att se om det finns andra frågor de också svarar negativt på.
Ja, just det. Som är relaterade till den
exakt.
Frågan. Ja. Ja,
men vi brukar ju också titta på nöjdheten.
Ja. Och då kan jag säga,
har du med det här?
Ja, jag har med nöjdheten. Ja. Men den frågan, om jag skulle svara på den frågan som du sa precis nu. Mm. Och det är så här att den som jag tror slår hårdast är det här. Min partner säger en sak men gör en annan.
Ja, för det är ju lite samma sak.
Ja.
Det var lite det vi pratade om innan, att vi ska spara pengar och så gör man inte det.
Ja, just det. Och det visar sig också i analysen. Det stämmer att det hänger ihop med den här frågan väldigt mycket.
Och tillit det är ju, säg.
Nej, men det är ju väldigt svårt. Att man, du vet inte, om du säger att du ska komma hem 7 och så kommer du hem 9.
Ja, men visst. Och så är det ju det här, det är väl om det upprepas, jag tänker att en gång är ingen gång eller att det kan ju vara som det, men utan det är mer när man upplever att det kanske sätts i system eller att man har svårt att möta varandra på ett tillitsfullt sätt. Jag kan inte låta bli att tänka så här på, du skaffar dig en hundvalp, som du liksom ska hjälpa att bli en trevlig och bra social och trygg hund. Kanske ska det bli en arbetshund på något sätt som ska, inte vet jag, leta svamp eller något. Alltså den hunden måste ju ha tillit till dig för att det ska funka. Annars så kan det bli en ganska problematisk människa-hundrelation. Att det är lite, alltså det är så basalt det här med tillit. Det är verkligen en botten.
Det här kan man ju också överföra till arbetsplatser.
Ja, jag känner tillit till min chef.
Ja.
Jag känner tillit till mina medarbetare.
Ja.
Jag litar på. Och jag brukar prata om att tro på folk. Eller att tro på människor. Och att ha höga förväntningar. Och inte för höga. Men att liksom tänka så här. Du är bra, du kan, jag tro på dig.
Ja, just det.
Jag litar på dig.
Ja.
Om du gör det där så har du säkert en anledning.
Ja,
om du nu sa A och så gjorde du B, så tänker jag att då har du en vettig vettig förklaring till
ja,
det.
Just det.
Det är
ja.
Ju att ha tillit även ja. Då om den där människan inte alltid gör som man säger.
Ja.
Och tänka att okej, du är en självständig person och du kanske tänkte något annat nu.
Mm.
Och ha tillit till att om jag frågar så kommer jag också få det förklarat för mig.
Mm.
För det du var inne på tidigare när vi pratade om som om jag var hos dig som klient, då blev det ju liksom att mitt problem var ju då att jag hade inte den tilliten till min partner.
Nej.
För jag hade ju lika gärna kunnat tänkt så här, ja, nu gick han och köpte det där fast vi sa att vi skulle spara. Han har säkert en smart förklaring som jag får.
Ja, just det.
Och hade jag då sagt, du, berätta, hur tänkte du? Ja, det där lät precis. Du har säkert tänkt ja. Så att jag kan känna mig lugn.
Ja, precis. Ja.
Då är det ju lugnt.
Ja, just det.
Eller?
Det finns många absolut. Det finns många aspekter på det här. Ja. Men nu ska vi titta också på hur det hänger ihop med partillfredsställelse.
Ja, om man är nöjd.
Om man är nöjd med relationen. Och det vet ju vi. Vi vet ju resultatet innan vi ens behöver se det egentligen.
Här är det ju värsta grafen.
Ja, det är det faktiskt.
Det är bottenläge om man säger stämmer helt.
Ja. Så kan man säga. Lusten i förhållandet. Man är inte nöjd längre.
Nej.
Och är du inte nöjd längre, vad jag menar, vad resulterar det i?
Ja.
Gräl kanske?
Ja, visst.
Avstånd?
Ja. Jag tänker just på det här med avstånd. Det tycker jag är ganska intressant.
Mm.
Hur man ifrån att kan känna en sån närhet med en partner när man träffas.
Mm.
Att det kan bli det där totala främlingskapet.
Mm. Mm.
Och att det är ganska smärtsamt
mm.
för ett par att hamna där.
Mm. Det kan, ja, absolut.
Mm.
Och det kanske är så när tilliten brister så,
ja.
Så händer det någonting med dina känslor.
Ja, det gör det ju förstås.
Ja. Men då vet vi det, att det är viktigt
är det.
Alltså att känna att det finns en tilltro och en tillit i förhållandet.
Mm.
Och känner man att det är svajigt när det gäller de här frågorna, då gäller det faktiskt att ta itu med det.
Ja.
Försöka reda ut vad det står för
mm.
och faktiskt också lösa det. Försöka hitta en lösning på det innan man tar till några stora innan man gör någonting, tänker jag, lösa problemet innan man då separerar eller någonting.
Mm.
Ja. Sen är det en fråga till då som har att göra med som du pratade om, familjelivscykeln. Är det någonting som förändras ut med familjelivscykeln? Och då vet vi att familjelivscykeln har inga barn, gravida, nyfödda barn, förskolebarnen och skolbarnen. Och vad ser du på den kurvan där?
Ja, där är det ju då när man har inga barn så är det lite mittemellan lågt.
Jag tänker jag kanske är lite realistisk där.
Lite realistisk. Sen får man barn och nyfödda och då ökar tilliten väldigt, väldigt mycket.
Ja.
Och sen går det bara ut för i vanlig ordning.
Ja.
Vi har aldrig en kurva som går uppåt när vi kommer till skolbarnen.
Nej,
men jag tänker att det är då vi, alltså det är verkligen den kritiska punkten i en relation.
Ja.
Vi har mycket barn och mycket aktiviteter och skola och läxor och jobb. Och man tappar bort varandra lite kanske.
Mm. Men jag skulle vilja säga att redan när man inte har några barn så kan det vara lite skakigt med tilliten.
Mm.
Men tror du att man... Att ett par går in i det och reder ut det där.
Du menar när man har skolbarnen?
Nej, innan man inte har några barn alls.
Jag tror att det är så... Jag tänker att i den bästa av världar så jobbar vi ju hela tiden med våra relationer.
Mm.
Men vi är ju också bara människor och vi tänker att det är ju så bra nu.
Mm.
Det kommer inte bli sämre för vi älskar varandra och vi vet vad vi har.
Ja, just det.
Jag berättade ju om den här lyssnaren som beskrev att de hade gjort den här övningen i parboken.
Ja.
När man intervjuar varandra om såna här basala saker. Mm. Med mina bästa vänner. Hur väl man känner varandra.
Mm.
Och de efter ganska många år trodde att de kände varandra och upptäckte att hoppsan, det är saker som har ändrats här.
Mm.
Men jag tänker också att det här är en...
Det kanske inte har ändrats egentligen. Utan det kanske bara är någonting som har funnits där hela tiden. Fast man inte har...
Ja.
Tagit upp det.
Ja. Så jag tror att man kan tänka så här, människan är som människan är och när det börjar gunga då behöver vi veta att vi kan gå och få stöd och hjälp.
Ja.
Sen kan man tänka som i tandvården, det är bra att förebygga.
Ja, just
du
det.
Går till tandläkaren regelbundet så slipper du få...
Det är verkligen bra förebyggande. Ja,
och,
ja.
Och där tror jag att vi i samhället är lite dåliga på att prioritera förebyggande relationsarbete och grundläggande kunskaper om hur relationer fungerar. Och det kan jag tycka är lite tråkigt. Jag som jobbar i förskolan, man har ju så här livskunskap i skolan till exempel. Och det har ju gått så där med det när de... Jag hörde något skräckexempel där man ber barn helt plötsligt bara berätta, har du varit med om något otäckt i din i ditt liv? Har någon tafsat på dig? Alltså du vet, det blir så här...
Va?
Ja, ja men det var ju ett dåligt exempel. Så går det inte till i alla skolor, det måste jag verkligen säga. Utan det här var ett.
Ja.
Och att man i förskolan absolut jobbar med barn och värdegrund och att vara en bra kompis och hur man ska prata med varann. Det är man bra på ändå. Jag tror att skolan också är bra på det. Men därifrån, för det blir så mycket hur man ska vara.
Mm.
Man ska vara snäll, man ska vara hjälpsam, man ska lyssna. Men man utforskar inte, kanske i äldre åldrar, varför får man svårt att lyssna?
Ja, just det.
Har man blivit lyssnad på själv?
Ja.
Det finns ju någon liten sån här, usch nej, vi ska inte prata om hur det var när vi var små. Det påverkar inte.
Mm.
Medans logiskt. Det blev en lång utläggning.
Ja, men du, vi sa ju så här lite grann, undrar om det har att göra någonting med fysiska position, positionen. Vi vet ju inte det, men man kan ju ändå säga att yngsta barnen har absolut högst tillit.
Ja. Och enda barnen har mellanbarnen ligger lågt på kvinnor, men män också.
Ja.
Äldsta barnen, då har männen högt.
Ja.
Men kvinnorna, de har ingen tillit. Och där tänker jag, på, så jag vet inte vad jag tänker.
Nej.
Äldsta barn, stora systrar får ta mycket ansvar.
Ja. Mm.
Och äldsta barnen
kommer undan. Pojkar då?
Nej, de verkar inte få ta, de har ju tillit.
Ja.
Tilltro.
Och äldsta barn, pojkar... Och yngsta
barnflickor.
Ja, just det. Det kanske är en bra kombination alltså.
Man ska, om jag är yngsta barn, då ska jag ha en äldsta barnpartner.
Ja, just det.
Nu har jag en yngsta barnpartner då.
Ja, och jag har ju en äldsta barnpartner.
Ja.
Ja.
Och du är yngsta, eller?
Ja.
Ja, då så.
Vi har varit gifta i många år, 34 år.
Ja, då ser jag.
Ups and downs, ja.
Ups and downs, ja.
Men det var det hela. Sen är det bara det här med, som vi har pratat en hel del idag om barndom.
Mm.
Eller uppväxt kan man säga. Ja, och då precis. Kan man säga så här att när det gäller fadern, nu har jag bara tagit två bilder. En handlar då om pappas krav och en handlar om kärlek och värme från mammans sida.
Mm.
Och då kan man se, och jag har tagit fram dem just på grund av att det är de som har visat ha någon bäring på den här frågan. Och då kan man ju säga att för männens del så är det ju så att om det absolut inte eller knappast alls har funnits några krav från faderns sida gentemot sonen, så har också den mannen då i vuxen ålder lite svårare att känna tillit till sin partner.
Mm.
Och det kan ju ha att göra med att det har inte funnits några krav. Det har inte funnits, det kanske har funnits en bristande tillit där också då. Saker och ting har inte varit förutsägbara.
Nej, precis. Det är lite gränslöst då nästan.
Ja, gränslöst. Ja.
Jag brukar också tänka...
Men för att fråga en sak då. Tror du alltså att det finns ett samband mellan det och att barnet kan känna en osäkerhet och känna sig otrygg helt enkelt då när det inte finns, när det inte liksom tillvaron är förutsägbar?
Ja.
Man säger ju det att kaos i ett familjesystem, när saker förändras hela tiden, skapar otrygga barn. Man inte vet vad du vet inte vad du ska kunna förvänta dig.
Nej, precis. Absolut. Och jag tänker att för du kan ju ha kaos i den meningen att du flyttar mycket eller gör många olika saker.
Ja.
Men att föräldrarna
har
en grundtrygghet och kanske talar om nu händer det här.
Ja.
Alltså, det är ju mer när saker sker utan att barnen är delaktiga i det.
Mm.
De står liksom bredvid och åker med.
Mm.
Där tänker jag, och sen så kan det ju också vara gränslösa ramar, alltså att man kanske inte får ta ansvar eller alltid får som man vill.
Nej,
det finns
det är någonting
olika
annat.
Saker
det
i det här.
Det är någonting annat, tänker jag. Ja. För att man kan, för man, det som också visar sig är ju då att för männens del, när det har funnits tydlighet och krav från pappans sida, så har du också större tillit till din partner. Så det är en intressant fråga.
Ja. För jag tror att vi alla behöver bli ledda i vårt liv. Som barn av dina föräldrar, precis som du sa att föräldrar ger till sina barn och barn behöver inte ge tillbaka.
Ja.
Och där ligger ett stort ansvar i att vara ett stöd kring barnen.
Absolut, ja, absolut.
Och vägleda.
Ja.
Jag tänkte nämna begreppet omsorgssvikt här.
Ja.
För det är ett begrepp som används alltså när barn far illa på grund av att föräldrar inte kan ge den omsorg ett barn behöver.
Okay.
Det kan handla om att de är smutsiga, att de inte har rena kläder, inte får tillräckligt med mat.
Mm.
Men det kan också handla om känslomässigt att man inte, liksom, jag tänker på krav. Man har inga känslomässiga krav, utan det, det är stumt.
Det är stumt.
Barnet får inte möta någon.
Nej.
Det är egentligen ganska blankt.
Mm.
Och det kan ju det bryter ju ner tilltron.
Ja, absolut. Absolut.
Till exempel.
Ja.
Ja, ja.
Viktigt.
Viktigt. Ja.
Och också ska vi titta till slut också på mammans kärlek och värme då.
Mm.
Och då kan man ju se att för kvinnors del så slår det väldigt hårt mot tilltron i en vuxenrelation sen då. Om du har upplevt bristen på det här, precis som vi pratar om nu egentligen, värme, kärlek, omsorgen säkert ligger i det också, så för du över det till din relation.
Ja.
Så det blir ju som att parförhållandet får ta emot, blir ett slags slagträ.
Mm. Och då kommer det här som vi pratade om, att ett barnets strategi, när man då inte har fått ta emot värme och kärlek.
Ja.
Om man inte liksom tittar på det lite, då görs den strategin om till vuxenlivet och blir inte funktionellt.
Nej, just det, precis. Mm. Och då kan man säga tvärtom också. Är det så att barn i sin, alltså när under uppväxten får den här känslomässiga närheten och värmen och kärleken från sin mamma, så kan man se både för män och kvinnor så har man en signifikant större tilltro till sin partner och känner tillit. Så det hör ihop, och det tycker jag är ett viktigt budskap som,
det är det.
Som ja, är viktigt att man har kunskap om det, helt enkelt. Både när det gäller en själv tänker jag, att om man har en bristande tillit och att det är ett issue i ett förhållande, så kan man förstå, och så kanske man så här kopplar det tillbaka lite grann och förstå, ja, men vad var det egentligen som hände i min egen familj, och är det så att jag lägger över saker på min partner som inte alls har att göra med honom eller henne, att
precis.
Det kan vara lite orättvist, att det här måste jag lösa där det hör hemma, som vi säger, man ska lösa problemen där de hör hemma.
Ja, precis. För det här kan också påverka hur man klarar av att gå in i en relation.
Absolut.
Jag kan tänka att om du har en tillitsbrist så kanske du har svårt att vara kvar i en relation länge.
Mm.
För när det blir nära, vi pratade om det här med att att sätta saker på spel.
Mm.
När du börjar sätta dig själv och dina känslor på spel, då drar du.
Mm.
För att det blir för läskigt.
Mm. Mm.
Det kan vara
ett
symptom.
Ja. Ja.
Vad bra, då ska vi tacka för denna spännande analys och gå över till Alice och Micke. Mm. Se hur det är med tilliten där.
Micke, får jag fråga dig en sak?
Mm.
En sak som jag har gått och funderat på. Vi har pratat om många saker, det är mycket som har hänt den här veckan, tycker jag. Men det finns en sak som har kommit upp i mig. Som jag, hände det när du var barn?
Mm.
Vad var det som, fanns det någonting som gjorde dig rädd?
När jag var barn.
Vad var det någonting? Hände det någonting som gjorde dig väldigt rädd när du var barn?
Ja, nu måste jag tänka. Vad kunde jag vara rädd för?
Någonting som din mamma och pappa gjorde eller någonting som hände med dina kamrater eller att du var sjuk. Var du sjuk på något sätt någon gång?
Nej, jag måste tänka. Jag kunde tycka att det var läskigt när vi hängde, när man var så där 12, 13, 14 med grabbarna och någon skulle göra något man inte fick.
Ja.
Det tyckte jag var lite läskigt, beroende på vad det var.
Gjorde du det då?
Jag hade lite svårt att säga nej, tror jag.
Jaha. Ja, så jag du gjorde någonting fast du egentligen inte ville det?
Jag gjorde nog inte själv, men jag var där, du vet.
Men vad då? Kan du...
Någon gång så kraschade en ruta på bensinmacken. Bara för att någon av grabbarna tyckte att det var tufft. Och jag tänkte alltid så här, men gud, tänk om polisen kommer. Tänk om någon mamma och pappa får veta. Sånt var jag rädd för.
Ja, och sen
jag tror inte de fick veta. Det hände inte så ofta, men det tyckte jag var läskigt.
Men vad hände? Gick du hem och berättade det för dina föräldrar då?
Nej, aldrig. Men om det hade väl också varit läskigt. Om jag hade sagt någonting om det, då hade min mamma skällt ut mig. Då hade jag fått en riktig avhyvling.
Men var du inte rädd för att det skulle avslöjas?
Jo.
Men hur gjorde... Jaha.
Mm. Det var jag. Jag gjorde ingenting. Jag kunde bara få... Men vi, alltså...
var du inte tvungen att bevaka det där på något sätt då?
Ja, men jo,
alltså... Det kom upp någonting som hade... Eller din mamma hade hört någonting via någon annan. Att, ja, jag hörde att ungarna hade krossat...
Ja, just det. Jag fattar.
Vad gjorde du då?
Nej, men det var inte riktigt så stort. Men jag tyckte att det var läskigt att vara med.
Ja, ja.
Jag tror inte ens jag tänkte på att mamma och pappa skulle få veta... Men däremot skulle jag ju aldrig gå hem och säga, ja, men Janne kastade sten på han var den som hade kraschat rutan på macken. Då hade ju hon skällt ut mig, liksom, varför jag inte gjorde
det. Då
hade hon frågat hur jag kunde, att jag inte hade sagt något förut, eller att varför hänger du med dem? Hon hade inte reagerat, men hon hade inte varit så nyfiken på. Men oj, vad tänkte du då? Hur kände du? Brukar prata. Hon hade en rejäl utskällning.
Så sa inte hon till dig. Nej, berätta.
Henne var man rädd för att man skulle få utskällningar. Så jag höll ganska mycket för mig själv.
Aha.
Du vet ju hur hon är.
Men det betyder då att när du gick och handlade den där högtalaren förra veckan. Och vi pratade om det då när du... Mm. Jag visste ju att det var någonting som du var ute efter. Och så kom vi överens om att nej, men det är ingen bra idé just nu. Och så sa jag, nej, men då gör inte jag det. Nej. Och så köpte du den i alla fall.
Ja.
Och sen har du försökt att inte säga någonting.
Ja, och sen tog du mig på sängen och så fick jag mig en rejäl avhyvling.
Ja, då fick du det som du var mest rädd för.
Mm.
Tror du att du fick avhyvlingen för att... Tror du att jag blev jättebesviken bara för att du hade gjort det? Eller tror du att jag blev besviken för att du inte berättade?
Jag vet inte. Vad tänker du?
Ja, men hallå, Micke. Det fattar du väl.
Du tycker ju att jag inte berättade.
Ja, jag tycker det. Det här är inte första gången. Det var därför jag frågar det här nu.
Mm, jag förstår. Ja.
För att det här tycker jag att du gärna... För grejen är, Micke, ibland så ser jag saker på dig. Du vet ju hur jag är.
Mm.
Ibland så ser jag att det är någonting. Och då kan jag aldrig veta vad det är. Men jag tror direkt att det är någonting som har att göra med mig då.
Ja, och det är det ju inte. Men, alltså jag
men det vet så... ju inte jag då. Det
Nej, jag hade jag kunnat sagt
ju
något.
Inte det. Ja, men förstår du att det slår ju in. För då drar jag mig tillbaka. Det slår ju in en kil i vårt förhållande då.
Ja, men grejen var att jag tänkte så här. Vi pratade om det här någon gång. Ja. Och då sa jag så här, ja, men jag ska säga om jag ändrar mig eller gör på något annat sätt.
Ja, du sa så här, ja, jag lovar att jag ska berätta om jag tänker köpa någonting.
Ja, precis. Och någon gång, kommer du ihåg när jag hade varit med grabbarna och fiskat och så köpte jag ett nytt fiskespö?
Ja.
Och då ringde jag dig och så sa jag så här, du, jag kommer köpa ett nytt fiskespö.
Och vad sa jag?
Då sa du, vad bra att du berättade det, men sen var du ändå sur.
Ja, men det kunde jag väl få vara.
Ja, eller så gjorde jag ju som du önskade och så blev du ändå liksom så där lite bestraffande. Ja,
men du menar att du står inte ut med att jag är lite sur?
Nej, du står inte ut med att jag gör som jag vill.
Det är klart att jag gör, men jag måste ju också förkänna liksom att jag tycker inte det är en bra idé.
Nej, och jag måste förkänna att jag måste få köpa mitt fiskespö.
Ja, men då får du se ut med min ilska, ja, eller min lilla min frustration där. Ja.
Nej, men vad jag ville säga nu, det var, jag fattar vad du menar.
Och vad menar jag då?
Jag fattar att du liksom är lite ute efter att jag undviker att bli utskälld
det är
av
det.
Dig.
Ja.
Det påminner mig förstås lite om min mamma. Men jag tänker också att när jag har försökt att möta dina behov som du säger att du önskar.
Mm-mm.
När jag försöker då så här, ja men fiskespöt, nu är det ett tag sedan. Då tänker jag att ja, men då får jag din förståelse. För den vill ju jag ha. Men det får jag inte då ändå. Och det tycker jag är jobbigt.
Men vill du att jag ska säga ja mot min vilja då?
Ja, men jag tänker att du vill ju att jag ska liksom göra mot min vilja. Jag tänker att vi måste
kan du inte
mötas
säga så
här?
Jaha, men innan du då tänker att du ska köpa det där fiskespöet.
Ja.
Har du gått in och kollat ekonomin då och du har kommit fram till det?
Ja, men då gjorde jag ju det.
Men du har ju faktiskt råd med det här.
Ja, men då gjorde jag ju det.
Ja.
Och då blev det ändå liksom... Då kändes det som att det räckte inte. Det var inte good enough för dig.
Nej,
på något sätt.
Jag förstår. Ja, men jag är ledsen för det.
Och det, ledsen för det. Men det kanske inte är så lätt. Alltså,
nej.
Jag försökte. Och det kanske var,
ja, det var
dumt att jag inte sa.
Ja, men det skulle du få lite credit för egentligen, tycker jag. Det fick du inte. Och jag är ledsen för det.
Ja, jag är ledsen för att jag inte sa något om den där högtalaren också.
Ja.
Men ibland känns det som att det liksom bara ska handla om mig. Och det handlar om oss båda, tänker jag.
Ja.
Visst gör det väl det?
Ja, det gör det ju. Ja, men jag blir ju väldigt orolig liksom, när du går och gör någonting. Det är inte du som är förutsägbar.
Nej, och jag reagerar inte lika starkt om du gör något.
Du vet, hemma så var det ju så här. Så var det ju så här att allting... Alltså jag kunde inte riktigt veta vad som skulle hända.
Nej, jag vet ju det.
Ibland var det en regel och sen helt plötsligt ändrades den regeln. Och då visste inte jag vilket ben jag skulle stå på till slut. Och då blev jag väldigt... Jag vet att jag började kolla mina föräldrar väldigt mycket då. Och så kände jag så här, men gud, nu gör pappa så där och sen gör han så där och mamma gör så där och så där. Fast de har sagt någonting annat. Och då tänker jag liksom, det var inte så himla kul, kan jag säga.
Nej, men alltså jag tänker att är det inte så att du använder du en gammal strategi som, mot mig som du använde när du var liten. Och så använder jag en gammal strategi mot dig som jag använde när jag var liten.
Mm. Mm.
Och då blir det inte, alltså då krockar det på något sätt.
Mm.
Jag försöker bara undvika den där obehagskänslan av att få en skopa liksom, för att jag inte gör som någon har tänkt.
Mm.
Och du försöker undvika känslan av att inte ha koll på läget genom att försöka ha lite bättre koll.
Mm.
Och då krockar vi liksom där.
Mm. Det här borde jag ha sett hos dig redan när vi dejtade i början. För jag vet ju att du har ju inte ändrats någonting egentligen.
Nej,
men det var som att jag trodde då, det där kommer att fixa sig sen, bara vi är gifta eller bara vi har liksom...
Det är bara för att det är bara för att jag är en sån fyrkantig familj. Du blev lite attraherad av det. Jag blev ju lite attraherad av din röriga familj.
Ja.
Jag gillar dem fortfarande. Jag tycker det är ganska skönt. Men jag blir galen på dem ibland.
I alla fall. Nej. Men det fanns ju redan i början, om vi ska vara ärliga.
Mm. Ja,
du såg ju det redan tidigt i mig också.
Ja, visst. Nej, men jag tror att vadå, du är ju som du och jag är som jag är. Det viktiga är att man pratar om det. Det är ganska svårt ibland, tycker jag. Jag blir mest irriterad.
Ja, jag med.
Men nu fattar jag vad du menar.
Det kommer att hända igen, men vi får köra vidare då.
Mm. Ska vi lämna dem?
Ja, ja, vi gör det.
Ja, nej, men de försökte väl komma överens här.
Mm. Fast jag tror också att det var så. Att om de hade vågat tittat riktigt ärligt på sin relation redan när de träffade varandra... Mm. Så hade de upptäckt de här mönstren redan då. Men då vill man inte riktigt se. Och frälsningen finns ju där. Och det är inte så betydelsefullt förmodligen.
Nej, precis. Ja. Nej, men jag tänker att som vi pratade om innan. Att man, det är inte viktigt i början. För att man tänker att det kan inte bli annorlunda än så här. Ja. Och jag tror att vi avrundar där med att säga att förebyggande arbete inom alla områden vinner man på att ha. Med det tackar vi för idag.
Tack för idag.